Vi ska börja ikväll i Galaterbrevet i det femte kapitlet. Galaterbrevet 5, vi ska där läsa verserna 11 och 12. Bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse, varför är jag då ständigt förföljd? Då är ju det anstötliga i korset borta. Det borde skära av sig allihop, dessa som sprider oro bland er. Ja, Paulus, han kunde uttrycka sig han. De borde skära till ordentligt, säger han. Men nu ska vi inte ägna oss så mycket åt det, utan vi ska ta det här uttrycket, det anstötliga i korset. Korset är ju det centrala, något av det centrala i kristendom. Och Paulus säger att just detta, det centrala i kristendomen, det är anstötligt. Det har en förunderlig förmåga att reta folk, att irritera, att skapa problem, om du så vill. Korset är inte något harmlöst, och undervisningen om korset är ingenting som lätt passerar genom det ena örat och ut genom det andra. Utan när det går igenom det som sitter emellan öronen, så ska det förväntas uppväcka någon sorts reaktioner. Och det är ju intressant. Därför att vi undrar, vart tog den reaktionen vägen i Sverige? Paulus, han talar om att han är förföljd. Folk blir så irriterade på honom så de ska ha ihjäl honom. Så anstötligt var detta med korset. Och så kan man undra, varför är det inte det i Sverige då? Det är ju ingen som har ihjäl oss, inte för att vi längtar efter det, men på något sätt, vart tog anstötligheten vägen? Varför blir ingen retad hos oss? Det tror jag är en intressant fråga. Därför att det är kanske bara ett annat sätt att uttrycka frågan, varför är det så få som kommer till tro? Det kanske är samma fråga. Det kanske är så att i det ögonblick människor ska börja komma till tro, så är det för att vi på rätt sätt talar om Kristi kors. Och i den stunden kanske inte alla blir glada, utan vi får uppleva att somliga blir det och söker sig till Herren, och andra blir fruktansvärt irriterade. På samma förkunnelse, talet om korset. Paulus lägger ut det här nu med korsets anstöt rätt noga i början av första Korinthierbrevet. Så vi ska gå till första kapitlet där och läsa lite grann. Och vi ska, höll jag på att säga, läsa lite baklänges nästan. Vi ska hoppa lite. Men jag antar att du har läst det kapitlet förr. Och har du inte det, så får du följa rådet vi fick nyss att använda nattens timmar. Vi ska i första Korinthierbrevets första kapitel börja i den 22 versen och läsa till och med 25. Där talar Paulus om hur människor reagerar när han kommer med korsets budskap. Då säger han så här: judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Nu talar Paulus om två grupper av människor. Han talar om judar och greker. Och det tror jag inte ska förstås som bara folk som talar hebreiska respektive folk som talar grekiska. Utan vi måste ställa oss frågan, har det här med oss svenskar och skånskar och blekingskar och annat att göra? Och i så fall, vilken grupp hör vi till? Hur reagerar vi? Jag tror att Paulus vill tala om för oss att han med ordet judar här menar människor som tillhört Gud ganska länge. De har ett sätt att irritera sig på korset. Och så finns det de som aldrig har hört evangelium förut. Aldrig har hört talas om Gud. Även för dem är talet om korset anstötligt, men på ett annat sätt. Om vi börjar med den sista kategorin. De som inte hört budskapet förut. Aldrig hört talas om Gud. Vad retar de sig på? Jo, säger Paulus, de retar sig på att det är så mycket man inte förstår i det här. Ty om det är någon av oss som förstår det här med korset, så sträck gärna upp en hand. Så ska vi fotografera dig och du får komma med i arsan nytt. Nej, det var väl det jag kunde tro. Det är ingen som förstår det här till fullo. Vi förstår en del. Men och också vår förståelse är ju lite grann som tvålen i badkaret. Ett ögonblick har man den och nästa ögonblick har man inte, och så är man på jakt efter den igen. De som inte har tillhört Herren, de retar sig på att det är så mycket man inte förstår i det här. Och ibland grips vi av en falsk ambition när vi ska föra ut evangeliet. Att vi försöker lägga det till rätta. Så att människor ska förstå allt ungefär som man löser ett korsord. Man ska kunna gå på längden och tvären precis. Och allting stämmer exakt. Och det ska bli någon sorts intellektuell totalupplevelse. Vi ska gott kunna förklara det som går att förklara. Det är inget fel i det. Men om vi inbillar oss själva att vi ska kunna vinna människor för Guds rike genom att göra det obegripliga till synes begripligt, då har vi lurat både dem och oss själva. Det anstötliga i korset, det är för den som inte tillhör Gud just detta, att vi förstår det till en del men inte alls annars. Och att det på något sätt är så att det förväntas av oss att vi ska, så att säga, handla på det vi ändå förstår, i en förlitan på att, eller i en ödmjukhet av att jag kan inte begära att förstå tillvarons centrala mysterium. Jag kan bara söka mig till honom som har det i sin hand. Men sen har vi då den andra kategorin, de som länge tillhört Gud. Talet om korset kan vara lika anstötligt för den som länge tillhört Gud. Men det man retar sig på då, det är något annat. Då har man kanske både vant sig vid och accepterat att det finns inte ett för oss åtkomligt svar på alla frågor. Nu ser vi dunkelt som i en spegel. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Vi är inte vid målet än. Vi har inte svaret på alla frågor. Det har vi kanske vant oss vid. Men för den som tillhör Gud är det något annat som kommer i förgrund. Och det är detta att Guds svaghet är starkare än människor. Att kraften inte är en kraft som går att bygga upp. Att när Herren vill förse dig och mig med sin kraft, så sätter han oss inte på skolbänken och undervisar oss i systematisk teologi och bönekonst och böneteknik och andlig krigföring och allt vad det är, tills vi blir toppkompetenta och liksom kan gå i om. Så gjorde inte Jesus med sina lärjungar, så gör vi ofta vi med våra. Men här ligger det något anstötligt för oss. Att oftast när Herren vill låta sin kraft strömma, så kommer han och säger: du kommer väl ihåg att kraften fullkomnas i svaghet. Ville du ha kraft eller ville du inte ha kraft? Vill du ha styrka, din styrka, eller vill du ha min? På samma sätt som vi försöker göra om evangeliet när vi ska föra ut det. Vi försöker blanda det med denna världens ideologier och tänkesätt. Vi blandar in lite tolerans här och lite humanism där och lite finhet här och lite kultur där. Och så stryker vi med breda penseldrag över. Och så går vi ut och så erbjuder vi det här och undrar varför ingen kommer till tro. Så gör vi för att så att säga gå greken till mötes. På samma sätt tenderar vi att försöka få till det så att kraften ska fullkomnas i styrka och inte i svaghet. På något sätt blir vi så ofta överraskade när Herren sätter oss i svåra och pressande situationer därför att han vill låta sin kraft flöda. Och när vi ser att den gör det, så säger vi: ja, det är ju konstigt, det är, kraften flödar här trots att jag känner mig så vissen och bakom flödet. Ja visst, men säg inte trots. Guds svaghet är starkare än människor. Vi backar nu lite i texten, ska vi se. Vi börjar läsa i 20 versen. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Här säger ju Paulus något väldigt konstigt. Det här med att korset är så anstötligt, det är något som Gud har hittat på, säger han. Gud har bestämt sig för det. Han har bestämt sig för att föra ut frälsningens budskap på ett sådant sätt att vi löper risken att reta oss på det. Gud beslöt att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Vad betyder det? Jo, det betyder ju att de som då blir räddade, det är de som är ödmjuka nog, eller åtminstone beredda till den ödmjukheten, att ta emot evangeliet utan att ställa kravet att förstå allt, och som sedan också är beredda att tjäna Gud för att han är Gud. Inte för att vi själva är så starka, utan för att Gud är Gud. Och det blir ju en väldig sovring på det sättet. Den är helt planlagd av Gud. Ta 17 och 18 verserna. Vi kan ta 19 med. Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att förkunna budskapet, men inte med en vältalares vishet. Det skulle göra Kristi kors till tomma ord. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: jag ska göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Paulus säger: jag går som apostel inte ut med en vältalares vishet. Vad är en vältalare för någonting? Ja, på den tiden så fanns det gott om filosofer. Ni vet, när Paulus kom till Aten så satt ju där på Areopagen en massa dagdrönare och ur överklassen och utbytte de sista trendfilosofierna med varandra. Och så kommer Paulus och så ställer han sig där och predikar. Och det slutar med att de gapskrattar åt honom. Det fanns väldigt mycket filosofier i omlopp, då som nu. Paulus säger: jag aktar mig noga för att blanda ihop de här sakerna. Ty om jag gör det så kommer evangeliet att förlora sin kraft. Och där har ju vi mycket att lära. Vi som så gärna blandar kristendom och humanism. Jag hade en pastorsamling för en del år sedan och undervisade om skillnaden mellan kristendom och humanism. Och till sist var det en pastor som räckte upp handen lite grann och sa: får jag ställa en fråga? Ja, så det får du gärna göra. Så du anser alltså inte att det finns något som heter kristen humanism, sa han. Ja, orden går att kombinera sig av, men de betyder ju inte mer än kristna bankrån eller kristen pornografi. Jaha, tack, tack, sa han. Och så hade han fått svar på sin fråga. Vi blandar för att göra evangeliet aptitligare, för att just ta bort det anstötliga i talet om korset. Och Paulus säger: då förlorar vår predikan sin kraft. Då blir det tomma ord, säger han, när vi blandar vår förkunnelse med vältalares vishet. När vi av rädsla för att bli anstötliga och betraktas som löjliga och just få frågan: är du inte riktigt klok? Talet om korset är en dårskap. Och om vi inte vågar stå för att livets största hemlighet faktiskt för den begränsade människan ter sig som en dårskap, då är kraften i vårt vittnesbörd borta. Jag ohörde ett föredrag för ett litet tag sedan. Det var på en annan typ av pastorsamling, och det var inte jag som höll föredraget, utan det var en broder ifrån Karleby i Finland. Han refererade någon som hade gjort en stor undersökning om åkt runt i världen och studerat församlingar som växte. Och hade satt upp 10 punkter som var gemensamma för dem alla, oavsett vilken kultur och vilket land det rörde sig om. En av de 10 punkterna var bibeltrohet. Vi kan ju lite grann diskutera vad bibeltrohet består i, och den frågan får vi lägga på hyllan. Men han, det begreppet ska förstås i kontrast till att man medvetet blandar evangeliet med denna tidens tänkesätt för att trubba av det anstötliga. Det var en genomgående iakttagelse. De församlingar som gjorde så hörde icke till dem som växte. Liberalteologin är begriplig men kraftlös. Den har förlorat sin anstötlighet, men den har samtidigt förlorat förmågan att frälsa folk. Vi ska läsa i början av andra kapitlet. För även där talar Paulus om vältalares vishet. De fem första verserna där. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Här säger nu Paulus två saker. Ty nu talar han ju till vännerna i Korint som har tillhört Herren ett tag och alltså strängt taget gått över från kategorin greker till kategorin judar. Fast de naturligtvis var greker fortfarande. Och då vill han påminna dem om hur darrig han var när han kom dit. Det minns ni väl, god vänner, hur nervös jag var. Men det gjorde ingenting. Kraften fullkomnas i svaghet. Jag hade ingen ambition att stå fram som en superapostel för att imponera på er. Och jag hade heller ingen ambition att göra om evangeliet till någonting som smakade godis i munnen på er. Ingenting som smakade godis i munnen på mig och ingenting som smakade godis i munnen på er. Utan talet om korset, som är Guds vishet och Guds kraft. Vi ska då ställa frågan: hur kommer detta sig? Vi läste ju nyss så här. Att Gud beslöt att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Finns det någon möjlighet att förstå någonting om varför Gud beslöt det här? Ja, det tror jag det gör. Frågan är: hur ser vägen till rättfärdighet ut? Det är det det handlar om. Vägen till rättfärdighet. Hur ser den ut och hur ser målet ut? Hur ser den rättfärdighet ut som Gud vill ge som en gåva till den som tror? Det är frågan. Ty jag är övertygad om att när vi ser och förstår vad den rättfärdigheten handlar om, så kan vi mycket väl se och förstå varför Gud har bestämt allt det här. Vi ska gå till Lukas. Han har sparat på en rad episoder, sjunde kapitlet, som inte finns i de andra evangelierna. Och de texterna som är, så att säga, exklusiva för Lukas, de handlar alla just om den här frågan: hur ser den rättfärdighet ut som Herren skänker som en gåva? 36 versen, Lukas evangelium. En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus, kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efter skänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus, och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Ja, man förstår av sammanhanget att farisén Simon hade bjudit hem Jesus till påseende. Man hade ju hört så mycket om den här nye predikanten. Och man ska ju bilda sig en egen uppfattning. Så Simon bjöd hem honom på middag. Men han lät inte tvätta fötterna på gästen. Det gjorde man med hedersgäster, men det gjorde han inte med Jesus. Han gav ingen hälsningskyss. Jesus var där till påseende. Nu skulle det utrönas om han var en profet eller inte. Först om han klarade det provet så kunde det bli tal om några hedersbetygelser. Plötsligt kommer stans hora inrusande. Normalt skulle Simon ha kastat ut henne på direkten. Men han fröjdar sig. Nu får vi en chans. Och nu ska vi se om han kastar ut henne. För det är ju helt självklart att han måste göra om han är profet. Och Jesus låter henne hållas. Och Simon nickar belåtet för sig själv och tycker att då fick vi svar på den frågan. Ungefär som man bockar av i marginalen. Han var alltså ingen profet. Saken är klar. Och Jesus förstår precis vad han tänker och säger till Simon en liten liknelse. Två personer har lånat pengar. Den ena har lånat 10 gånger så mycket som den andra. Ingen kan betala. Vem kommer att älska mest när skulden efterskänks åt båda? Jo, Simon är ju inte dum. Det är naturligtvis den som får mest efterskänk. Ja, just det, säger Jesus. Det är det som är hemligheten med alltihopa. Och när vi nu jämför Simon och den här kvinnan så är det ju ingen tvekan om att det är kvinnan som får del av rättfärdigheten som går. Och Simon och den här kvinnan, de representerar två olika vägar till rättfärdighet. Vi kan kalla Simon för skötsamhet och kvinnan för tacksamhet. Skötsamhetens väg till rättfärdighet. Den som får lite förlåtet älskar också lite. Av laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför Gud. Skötsamhetens väg. Den ser ut att leda till målet. Det är vår vishet. Det är klart. Visst, det handlar om rättfärdighet här. Vi måste satsa på rättfärdighet. Vi måste bygga ut ett jättestort skötsamhetssyndrom. Just det. Mänsklig vishet. Gud vill inte ha det så. Han har hittat på en helt annan rättfärdighet. Och om du varit riktigt, någon gång riktigt uppfylld av din egen förträfflighet, därför att du skött allting så bra och gjort allting så perfekt, så vet du att man är alldeles odräglig som när man klarar rättfärdigheten. Det är ju det luriga. Vi antar till exempel att du får för dig att jag har rättfärdighet, det är ju lika med ödmjukhet. Så nu ska jag verkligen satsa på att vara ödmjuk. Och du är ödmjuk så det skvätter om det. Riktigt präktigt ödmjuk i alla situationer. Och en vacker dag så upptäcker du hur ödmjuk du har lyckats bli. Och då blir du så stolt så du smäller av. Det går inte. Skötsamhetens väg ser ut att leda till målet, men gör det aldrig. Och så finns det en annan väg. Den leder till målet, men vi retar oss på den. Den är anstötlig. Det är tacksamhetens väg. Därför att den talar om att de rättfärdigaste människorna rekryteras från de värsta syndarna. Och det där, det retar oss allihopa, säger inget annat. Jag tror inte det är så stor skillnad på oss och de som retade sig på Jesus, fastän vi ju har predikat sönder det här med att Jesus var publikaners och syndares vän. Vi har nästan talat så mycket om det så vi inte längre förstår vad vi talar om. Detta att Gud inte vill ha vår skötsamhet. Att den bara är ett hinder för honom. Det är svårsmält när vi börjar tänka in i vad det betyder. Vi skötsamma, fromma kristna. Att Guds rättfärdighet ligger innesluten i tacksamheten och inte i skötsamhet. Ty tacksamheten handlar ju om vad han har gjort. Och skötsamheten handlar om vad du har gjort. Så här enkelt är det egentligen. Det är inte på något sätt gåtfullt eller mystiskt. Och om du har varit tacksam, riktigt tacksam någon gång, så vet du att en tacksam människa är en rättfärdig människa. Lukas 15:2. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Och det är ju i det läget som Jesus ger liknelsen om den förlorade sonen. Och så vitt jag kan förstå av judisk tradition och förkunnelse, så kunde vilken judisk rabbin som helst ha berättat om den förlorade sonen och hur välkommen han var tillbaka. Det som Jesus gör, som går utöver hans samtid, att han berättar om hemmasonen. Han som var så ruskigt skötsam och som till sist står där arg, sur, bitter, avundsjuk. Han har varit i paradiset hela tiden och han är så besviken så han håller på att dö. Gåtfullt och anstötligt. Talet om korset är irriterande. Vi hoppar till Lukas 18 och läser där 9-14. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig ska bli förutmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Nu har vi gjort den här farisén till ett monster, så vi ser inte längre hur lik han är oss. Lägg nu märke till, han står inte och skryter i templet, utan han tackar Gud. Men han jämför sig. Han jämför sig med publikan. Och det gör ju vi också. Hur långt har jag kommit? Hur pass helgad är jag egentligen? Om vi verkligen blev lösta från det här med att jämföra oss, så tror jag vi samtidigt skulle bli lösta från all självfördömelse. Det är inte så dumt. Det är lite jämförelsesjuka det där. Hur är det med min skötsamhet i förhållande till Bengts skötsamhet här nu till exempel? Åh, vi måste jämföra. Hur är det med din smörjelse och min smörjelse och alla möjligas smörjelse? Åh, vi måste naturligtvis jämföra. Vi måste ju ha en 10-i-topplista. Det går ju inte på annat vis. Farliga saker det här. Vi måste ta oss själva och varandra i befintligt skick, utan att försöka jämföra äpplen med päron. Och det går ganska naturligt, så länge rättfärdigheten består i tacksamhet och inte i skötsamhet. Men när rättfärdigheten börjar glida över mot skötsamhet, ja, då är det ju en fråga om vad du har åstadkommit. Och inte längre vad herrarna har åstadkommit. Du är vid där. Kom i jämförelserna direkt. Du vet, tullindrivaren står inte och jämför sig med farisé. Han kanske inte ens hade en aning om efteråt att karn stod där framme i templet. Han var ensam här. Och vi tänker, jaha, det var tullindrivaren som fick godkänt. Nu ska vi se efter hur han gjorde. Jo, han ställde sig längst bak, det ska man göra. Och sen ska man slå sig för sitt bröst och sen ska man sucka ordentligt, för det gjorde tullindrivaren. Och så är vi tillbaka i det här, hur gör man? Istället för att leva i tacksamheten över att Gud är Gud. Visst är vi väldigt smittade. Och det är väl kanske just för att vi är det som vi talar så illa om den här farisén. På något konstigt sätt, utan att märka att vi kastar sten i glashus. Paulus har en sammanfattning av allt det här. Vi ska läsa den också, Romarbrevet 5. De två sista verserna där. 2021. De uttrycker korsets anstötlighet i väldigt klara ordalag. Man kan sitta med en jude och läsa evangelien när det går bra. Men när man börjar läsa Paulus, inte minst Paulus romabrev, så börjar det kärva. Och de här verserna, de tycker en verklig jude är mycket anstötliga. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Det anstötliga, det är detta att lagen kom för att synden skulle bli större. Och det är inte säkert att vi har riktigt förstått hur bokstavligt Paulus menar det. Utan att vi tänker, ja, han uttrycker sig lite konstigt Paulus, men det gör han ju på så många ställen, skriver ju till och med Petrus. Så det är inte så mycket att fästa sig vid. Utan Paulus menar exakt vad han säger. När budordet kom fick synden liv och jag dog. Budordet kom för att synden skulle bli så stor att vi inte längre kunde prata bort den, utan var tvungna att gå till Gud med den. och för den skull ta emot den enda hjälp som finns och som i vår vanmakt förvandlar oss från desperation till tacksamhet. Alltså att Guds väg till rättfärdigheten faktiskt går genom detta, att vi på något sätt får uppleva hur synden blommar i vårt liv så till den grad att vi inte längre har någon kontroll över någonting. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Någon annan måste göra det. Jag kan inte längre. Jag har kämpat med min skötsamhet och det har bara gått åt skogen. Och nu är jag alldeles desperat. Vem ska göra det här? Jo, jag tackar Gud genom Jesus Kristus, min Herre. Vad betyder det för dig och mig, vi hemmasöner? Ja, det betyder kanske så här, att det finns en väldigt enkel bot emot ganska mycket, både av självfördömelse och av besvikelse. För det första, att vi verkligen får komma till insikt om att skötsamhetens väg är stängd och att den aldrig är menad. Många kristna får någon sorts helgelsepanik. Oh, jag har varit kristen i ett halvår och jag borde ju vara mycket snällare och mycket gladare och mycket trevligare och mycket ljuvligare och mycket härligare och mycket, be mycket mer och läsa mycket mer i Bibeln och på allt sätt nästan klättra efter väggarna i andlig extas. Och så gör jag inte det. Och Gud måste naturligtvis vilja att jag gör allt det där, så det är naturligtvis mitt fel att jag inte gör det där och jag kan inte komma till någon klarhet om varför. Ja, det är bara för att vi tänker hela tiden i skötsamhetstermer. Hur Gud bygger upp en helgelse i våra liv genom att vi blir andligare och andligare och andligare till sist inte nå med fötterna ner till marken längre. Men det är bara för att vi tänker hela tiden på rättfärdighet som om den var en fråga om skötsamhet. Men om du börjar tänka på rättfärdigheten som om det var en tacksamhet, för det är det. Då släpper väldigt mycket av den här krampen, den som hela tiden gör att man håller på och gräver i sig själv och rotar i sig själv. Duger jag nu som jag är, eller har jag gjort det här tillräckligt bra, har jag varit tillräckligt andlig idag och så här, allt vad vi håller på att kämpa med. Sluta, vet jag, och tacka Gud för att du får tillhöra honom i befintligt skick, så är du rättfärdig. Det är en hemlighet i det här, en stor hemlighet. Jag tycker den här berättelsen om kvinnan i Simons hus, den visar det så tydligt. Låt inte lura dig till att tro att rättfärdighet är lika med skötsamhet, till rättfärdighet är lika med tacksamhet. Och Gud har liksom utformat hela vägen fram till målet i varje detalj, så att det ska vara de tacksamma som står där och inte de skötsamma. Det är också bakgrunden till korsets svaghet och korsets dårskap. Det som är Guds kraft och Guds vishet i våra liv. Vi ska be tillsammans. Herre, ditt rike är överväldigande och din godhet är, den sträcker sig upp över himlarna, Herre. Vi kanske måste säga till dig ikväll, Herre, det var inte så värst mycket jag hade förstått egentligen. Vi skulle vilja be dig, Herre, att detta vi har fått ta fram ur ditt ord ikväll, att du skulle ge oss nåden att gömma och begrunda det i våra hjärtan. Och att din helige ande ska vara med oss, inte bara i 10 minuter efter mötet, utan under lång tid framöver, att vi får verkligen tänka oss in i hur oerhört annorlunda den rättfärdighet är som du ger oss som en gåva, jämfört med den som vi tar oss med våra ansträngningar. Herre, vad hjälper det att vi säger 100 gånger att av laggärningar blir ingen människa rättfärdig om vi inte har förstått din rättfärdighet? Herre, vi vill verkligen i djupet av vårt hjärta kunna sjunga att jag älskar det urgamla kors. Och att det som för den naturliga människan bara är en svaghet och en dårskap, det är den underbara vägen till den tacksamhet där livet flödar över. Varför skulle vi inte låta dig få för oss på den vägen, Herre? Om det också är svaghet, om det också handlar om att vi inte förstår allt och kanske inte ens kan svara på alla frågor, allra minst de hånfullaste. Herre, hjälp oss att få uppleva tacksamhetens källsprång i vårt innersta. Herre, vi vill ställa oss som en grupp hemmasöner inför dig. Vi vill inte gå ut i världen och snurra runt och ställa till det, bara för att till sist kunna stå i tacksamhetens glädje och rättfärdighet inför dig. Det räcker ju med, Herre, att du som kommer emot oss